Logistikpodden.
Hej och välkomna till Logistikpodden. Idag har vi ett mycket speciellt avsnitt av flera skäl, men ett av dem är att jag står på en scen på logistikmässan i Stockholm. Och det har jag inte gjort förut och spelat in avsnitt. Det här är väldigt, väldigt nytt och vi ska ta det här lite på uppstuds och se hur det här formatet fungerar. Som vanligt så vill jag tacka för alla som recenserar och lyssnar. Jag tycker det är jätteroligt. Det här gör jag för att jag tycker det är kul och det blir roligare för varje avsnitt jag gör. Så att, tack allihop. Med mig på scen här har jag nu två stycken experter. Dels har vi Christian Hamberger som är logistikchef på mat.se och sen har vi Ola Åstradsson som är partner på företaget Brandspot och där du jobbar med Volvo Ocean Race bland annat. Vi kan börja med dig, Ola. Vi känner inte varann sen tidigare, så att det är första gången vi träffas. Jag är jättenyfiken på vad du gör med ett sånt jätteabonnemang som Volvo Ocean Race och varför du är på en logistikmässa.
Ja, det kan man fråga sig också. Volvo Ocean Race är ju en kappsegling runt jorden som går vart fjärde år. Det är lite beroende på hur cyklarna ligger. Och jag är inne på mitt fjärde Volvo Ocean Race nu, som startar om ett år ganska exakt. Och jag har jobbat med allt ifrån på själva racet och varit ute på alla de här hamnstoppen. Alla de här båtarna som är i tävling besöker ett antal platser runt i världen, 10-11 stycken. Och sen har jag jobbat specifikt med också med både Göteborg och Stockholm som projektledare för de enskilda evenemangen. Det är lite kort. Och nu är jag från ett företag som heter Brandspot. Och för närvarande så har vi ett uppdrag för Göteborgs stad att projektleda Volvo Ocean Race när det kommer till Göteborg i juni 2018.
Ja, för det här går inte varje år.
Nej, det var tredje år just det. Det har varit fjärde år var lite grann förut, men nu är det inne på att treårscyklar. Det tar ungefär 9 månader varje genomförande då, men med förberedelser och stänga igen så är det för 2 år en cykel ligger på dem. Så det är ett ställår på, eller ställtid på 1 år ungefär mellan cyklarna.
Jag har lyssnat en gång på en seglare som var teamledare för ett sånt här team då. Och han berättar ju enorma historier om vilken supportorganisation varje lag har. Alltså mångdubbelt antal fler personer. Om man skickar iväg master på ren spekulation, fall den skulle gå sönder, så ska det finnas en nära och sådär.
Ja, absolut. Om man tittar lite grann, cyklarna börjar 1973 det här. Det hette Whitbread Run the World Race. Och då skötte man all logistik ombord. Du hade ingen som jobbade för det. Det var amatörer, du hade allt i resväskan. Allt ifrån seglarskor till kavajen för festen du ska komma till när du kommer till hamnarna. Mm. Det dröjde kanske 2-3 race innan det varit någon form av logistik en del där man faktiskt skickade saker från ställe till ställe. Sen hade vi sin peak kanske 2008-2009 när egentligen kostnaderna skenade iväg. När vissa team hade 60-70 anställda, bara var 7 killar som seglade eller 8 killar som seglade. Det var enorma kostnader och antalet deltagare var lidande då, så man fick en nedåtgående trend i antalet deltagare. Så då gjorde man ett nytt grepp att man försökte centralisera mycket och göra mycket grejer som är lika för varje team och sätta begränsningar så att man får ner antalet anställda, ner antalet ton utrustning som skickas från ställe till ställe. Så att när man lyckas få en kontroll på kostnaderna, vilket gör att det är fler deltagare som kommer med på tävlingen.
Mm. Hur stor är den? Alltså i antal båtar, men antal stopp, det nämnde du. Men hur många människor är inblandade i projektet Volvo Ocean Race?
Ja, det beror på lite grann vad man räknar. Men man kan säga att det är ungefär 1000 personer som är på något sätt är engagerade i varje hamnstopp då, som att bygga upp logistiken och genomföra evenemanget med seglare, med short team och allting. Och de här 1000, kanske 1500 på de större ställena då, De krattar man ner sig egentligen för besökarna som kommer till de här stoppen. Och det är i runda slängar ungefär 3 miljoner människor som besöker Volvo Ocean Race på de här 10-11 stoppen runt i världen.
Det, och allt måste klaffa. Man får ingen andra chans heller?
Nej, det är väldigt korta ledtider. Det tar kortaste byggtiden, vi kallar för bump-in, är ungefär 5 dagar, 6 eller 5 dagar. Och då är det alltså över 100 container som ska packas upp, byggas, olika installationer. Och var klart då för första dagen av evenemang. Och sen ska packas ner på 3-4 dagar igen då.
Och åka till nästa stopp då?
Ja, faktiskt inte nästa utan till nästnästa. Det finns inte tid nog. Så man har dubbel uppsättning av allting. Så behöver du tre containers så måste du egentligen ha sex. För allting görs med dubbletter.
Ja, då läste jag att YouTube gjorde också med sin jättescen. Ja, för några år sedan att de hade flera stycken. För de hann inte med annars.
Så vi leapfrågar ungefär 200 containers runt världen och 100 i varje rutt.
Ja, just det. Intressant. Christian.
Ja.
Ja, mat.se. Alla känner ju till mat.se och era branschkollegor också. Det är ett nytt sätt att handla mat på. Ja. Nygammalt kan man säga. Runt millennieskiftet fanns det några som försökte men inte lyckades så bra.
Nej, just det. Det har väl till och med funnits andra varianter långt tillbaka genom tiden där man ringde och hade springpojkar och annat som löste det hela. Men
Det är ju på väg tillbaka. Ja. Fast det är företag som säljer den tjänsten via en app nu.
Ja, ja. Absolut. Och så på det sätt som vi gör kom väl runt millenniet första gången. Men då var det ju lite kanske omoget. Det var svårt att visa den information som behövdes. Det var svårt att ta betalt och så vidare. Och det gjorde väl att det lite grann strandade första gången. Och sen har då vi och Mathem varit igång ett antal år nu.
Jag var pionjär och testade då. Det var två dagligvarukedjor som hade, bägge två hade samma IT-system fast de hade bytt färg bara på knapparna. Men det var exakt likadant, det var ganska yxigt. Och man fick hämta sin matkasse eller sina matkassar direkt vid bakdörren på lagret. Ja. Så det var inte så flashigt så. Det var ganska jobbigt och bökigt. Ska man ge sig in i ett industriområde på fredag eftermiddag när alla har gått hem och då ska man knacka på någon ståldörr och ut kommer någon med dina matkassar på. Det var ett av problemen. Det andra var ju också det att de färskvaror och den mat du fick kanske inte var det du hade valt själv.
Nej.
Så servicebiten fanns en del att önska också. Och då slutade alla handla på nätet. Det funkar inte, det kommer aldrig att funka.
Nej.
Och i den uppförsbacken startade ni.
Ja, det har jag alltid sagt så här, det är omöjligt att få lönsamhet i, och det är klart, vi ska inte ropa hej än. Det är bara att titta på våra siffror så är vi fortfarande olönsamma. Men vi ser en framtid där vi kommer bli lönsamma, absolut. Så att vi känner oss inte oroliga. Nej, så vi gick förbi det med att det var omöjligt att få det lönsamt och har fullt upp med att i och för sig avhjälpa alla problem som kan uppstå. Inte minst det du sa med till exempel ersättningsprodukter och sånt där som var väldigt vanligt för och som gjorde folk irriterade.
Ja, och köttbitar som man inte hade valt själv om man hade sett dem. Och det kändes som att vad bra, då kan vi ta den här för den här lär vi aldrig få sålt i butik. Den lägger vi i kassen. Den inställningen känner man ibland som kund att okej, det enda vi någonsin kommer att kunna handla är konserver. Och standardprodukter, blöjor och sånt då.
Ja, ja.
Men vi har provat att handla färskvaror nu och det funkar alldeles utmärkt.
Ja, nej, jag tror att vi slåss fortfarande väldigt mycket mot från vissa då, den inställningen att man får någon sorts sekunda varor hemskickade. Det skulle aldrig kunna fungera så, för att det skulle innebära att vi erbjuder oss, eller vi utlovar att på något sätt förse våra kunder med perfekta varor, och om vi då inte lyckas göra det utan förse dem med något de betraktar som dåligt så får vi åka ut och byta dem, och då skulle det liksom fallera på kostnaden för det. Så att tvärtom så lägger vi väldigt mycket kraft på att hålla en hög kvalitet på allting vi skickar ut.
Det är ju det med e-handel. Alltså man har ingen andra chans att påverka kunden.
Nej.
Egentligen.
Nej.
Lojaliteten är ganska låg.
Ja.
Eller obefintlig nästan. Utan det är enda två tillfällen. Beställningstillfället och leveranstillfället.
Ja.
Och det är klart, det är en utmaning för all e-handel. Men e-handel och mat speciellt kan jag tänka mig.
Ja. Nej, där tror jag det är ju oerhört lätt att bara vända sig till någon likvärdig konkurrent istället som kan erbjuda tjänsten och då välja dem istället, eller i alla fall pröva. Så det gäller ju att vara på tårna i både vid beställningsögonblicket och inte minst vid leveransen. Där är ju också vår inställning till leveransen har ändrat sig väldigt mycket över tiden, där vi från början pratade mycket om att men vi behöver ha tag på bilar och chaufförer som lämnar ut grejerna. Nu ser vi dem nästan som våra primära kundrepresentanter och kallar dem säljare och liksom alltihopa. Det händer väldigt mycket i det lilla korta kundmötet som ändå blir där.
Där en lastbilscentral, och det här var för 7-8 år sedan, sa att våra 1200 förare är säljare. De är inte förare, utan de är säljare. De är marknadsansvariga allihop.
Ja.
Och det var liksom det budskapet de ville skicka ut. Men om vi slänger ut frågan till Ola här då. Men, många av leveranserna till ett Volvo Ocean Race event är ju färskvaror. Som ska till. Det är mängder med mat och andra förnödenheter. Inte bara till båtarna då. Som de ska bunkra upp igen. Men utan även alla besökare, de här miljontals människorna.
Absolut.
Hur mycket av det kan man egentligen planera i förväg? Det är mycket väderberoende saker naturligtvis. Mm.
Man kan ju, om man går tillbaka till ett steg lite grann, hur man planerar ett sånt här kallat race village eller ett stopover som det heter. Då har man rätt mycket fria händer hur man vill lägga upp just vad gäller restaurang och cateringbiten. Att man kan antingen lägga ut det som det är idag ganska modernt på många mindre, till exempel food trucks och food court och så vidare. Alternativt att man har en stor som är ansvarig för hela området med all catering. Och då klart, då blir det en jättelogistikapparat. Mm. I Göteborg då, när Volvo Ocean Race gick i mål för ett år sedan, då hade vi en leverantör som var Gotia Towers, som ägde rätten exklusivt till all mat och dryck på området.
Mm.
Jag tror att de var typ ett hundratal anställda på dagligen då, så på området, som skötte transporter utav färskvaror från deras centralkök uppe i Göteborg, som med lastbilar körde ner halvfabrikat då, ner till Race Village, där det då förädlades till den färdiga produkten till gästerna.
Är det någonting ni lägger er i?
Nej, inte så mycket. Vi erbjuder så att säga tjänsten eller möjligheten att vara en leverantör då och komma åt den relativt stora kundelaget som florerar på vårt evenemang.
Ett ämne som jag ofta återkommer till när jag själv håller föredrag och när jag själv pratar med experter i podden här, det är digitaliseringens effekter. Mat.se hade inte funnits om inte man hade kunnat digitalisera den här informationen om vilken mat som ska göras tillgänglig och presentera den för kunderna på ett sätt så gör att det är lätt att beställa. Hur funkar det i din värld, Ola, med digitalisering? Det är ju en sport som till stora delar bedrivs långt bort från de här stoppen.
Ja, och det är väldigt analogt allting. Det är
ja,
det.
Men ändå jag vet Whitbread, på Whitbread-tiden fanns det ju webbuppdateringar.
Absolut, nej men skämt åsido. Om man går tillbaka till Whitbread-tiden, då kunde man ju då, om man hade en faxapparat, då kunde man ju få resultaten var sjätte timme på en så kallad polling.
Mm.
Där det sprutade ut faxpapper då, långa rem, så kunde man se var båtarna befann sig och sådär. Och det är ändå bara 25 år sedan. Och man fick reda på positioner då var sjätte timme, och det var ju då revolutionerande. Tidigare så var det stort sett så att man inte visste var båtarna befann sig mellan två punkter, så kunde det ta 6 veckor. Man kanske hade radiokontakt någon gång då och då. Medan nu sker allting i realtid. Du kan gå in när som helst på dygnet och se var båtarna befinner sig, vilken hastighet de gör. Vissa tider kommer man nästa gång även kunna koppla upp sig mot båtarna som har en livekamera då, som sänder hela tiden via satellit. Som gör att man kan följa racer på ett helt annat sätt.
Och jag vet inte om de som lyssnar här har varit på något av de här stoppen någon gång. Men vad händer då när det brinner till, när båtarna närmar sig och de kommer in? De kommer ju inte in samtidigt, antar jag.
Det sker
med lite intervall.
Det gör det normalt, men det kan ju vara väldigt tajt. Det kan ju alltså vara bara sekunder som skiljer även efter 4 veckors seglats. Så att det kan vara väldigt tajt. Men det är ju väldigt mycket spänning naturligtvis då. Mycket förväntan, varit borta längre. Det är hela dramat med familj och anhöriga, fans, sponsorer och allting som har följt seglarna under en ganska lång tid. Det kan ha grejer som har hänt, folk som har gjort sig illa. Det kanske ligger om ett brutet ben av bordskan som ska bli avlyft när han kommer i land och sådär. Så att det är mycket spänning och sådär. Men just själva hanteringen utav målgången, den är ganska analog ändå. Man har sms-lister som går ut till de som bör vara på plats. Om båtarna kommer in klockan 3 på natten, så får man ett pling en timme innan, ett pling 45 minuter innan, så ger man sig ner och står där beredd och gör det man ska göra. Man ska hålla i fändrarna, eller man ska likta en strålkastare, eller köra en tänderbåt.
Ja, det är depåstoppet på Formel 1-banan. Man står med sitt däck och väntar så. Christian, jag lyssnade på dig, du pratade tidigare här, och jag har lyssnat på dig tidigare. Ni jobbar ju mycket med, om inte realtid, så nära realtid i eran, så att säga, planering då. Fast planeringen är extremt kort framförhållning. Berätta lite hur ni jobbar med det där, för det där tycker jag är intressant.
Ja, egentligen så rullar vi ju allting på dygn, och så får vi i och för sig in huvuddelen på kvällen som vi planerar för nästa dag. Men det störs ju hela tiden av att vi får in nya order. Vi för upprätthålla en kundservice som våra kunder förväntar sig, så ska vi ta emot nya beställningar, och det påverkar då hur allting redan är planerat. Det måste planeras om. Så detta pågår ju då under dagen, och sen till slut så har man planerat, tycker man, på bästa sätt och börjar skicka ut grejerna, och allting flyter då inte på som det ska. Utan,
nej, det är väl ingen plan som funkar. Någon har väl aldrig hänt.
Nej, det är ju så. Det är ju chaufförer som är sjuka, det är stockningar i trafiken, det är fel order på fel bil för någon har gjort fel i med något av systemen och så vidare. Och sen är det ju, så där krävs det ju lite, det är ju ingen, ska jag inte säga en jätteapparat, men det har ju också ett sätt att börja det gå lite snett, så blir det ännu mera fel. Och där får vi ha det vi kallar, det så använder vi vår kundtjänst väldigt mycket, som har kontakter med kunderna och med trafikledning, och försöka sy ihop olika lösningar för att alla ska få allting och lösa alla problem som uppstår så snabbt som möjligt. Sen har vi ju någonting vi kallar servicebil, eller servicebilar som ska rätta till eventuella problem som uppstår.
Det vi kallar ambulanskörningar i logistiken.
Ja, precis. Ja. Jo, och det händer ju. Alltså, går en lastbil sönder, det är ju inga kunder som väntar på det, utan då ska det ju fram några nya bilar som kan hjälpa till.
Då måste man lösa det, ja. Men ni äger era egna fordon?
Vi äger våra egna fordon, ja.
Vilket ni antagligen måste göra för att klara av den här servicenivån som ni behöver hålla.
Ja, vi har ju på något sätt valt oss lägga oss på en nivå där vi inte hittar någon kommersiell operatör som har varit villig att försöka erbjuda en tjänst som ligger på den nivån då. Utan det
ni pratar om slottider på en timme som privatpersoner själv kan välja.
Ja.
Fram till midnatt dagen innan.
Ja, just det. Fram till midnatt dagen innan så kan du välja att få inom en timme. Och det är ju kanske många transportörer som tycker att det är ett konstigt erbjudande. Men samtidigt så har ju vi lärt oss att leva med det och lyckas hålla de tiderna och lyckas göra det till en kostnad som inte är astronomisk på något sätt. Utan...
Jag vet att du har jobbat i andra branscher eller andra typer av företag tidigare. Men jag ställer frågan till er båda två, vi kan ju börja till dig, Ola då. Hur viktig är kultur för att klara av? För ni måste ju också leva under exakt samma krav som Mat.se. Det vill säga, saker måste hända väldigt snabbt. Man måste snabbt kunna ändra sina planer för att kunna anpassa sig till någon form av ny verklighet då, för den ändras hela tiden. Hur viktig är kulturen i en organisation? Vilken organisation som helst klara av det här?
Nej, det ska jag säga att kan man inte göra, utan det är väldigt mycket, man ärver mycket från cykel till cykel, och det är både på gott och ont kanske. Man lever kvar ganska lätt i så som det var förra gången. Jag vet att några av de som alltid är med på Volvo Race med utställningar och så vidare, de försöker alltid förnya sig med kanske transportvänliga lösningar, men de kommer alltid tillbaka egentligen till det de hade förra gången för att det funkade. Så att det är svårt att, det är så oerhört komplext och korta ledtider och stora planeringsfaser, så är väldigt svårt att göra stora förändringar, och tyvärr, så jag kan tycka att det kanske behövs lite mer kulturbyte och lite annat friskt blod kanske i vissa sammanhang att komma in i organisationerna.
Vad säger du, Christian? Ni har byggt upp det från scratch.
Ja, vi har byggt det från scratch. Vi har byggt våra egna system. Vi har startat. Jag kan säga på något sätt så även om det var allra mest tydligt, så var det ju när vi startade hur oerhört snabbt vi fick ta beslut om allt möjligt. Och det var förändringar. Vi förändrade. Vi hade ju byggt vårt IT-system så att vi kunde spegla och göra uppdateringar när som helst på dagen, och det gjordes ett antal uppdateringar varje dag i och plocksystem och sånt ändrades mitt under pågående och sorteringssystem och såna här grejer, och det är klart då, det blev ju lite av ett uppvaknande, för plötsligt hade man en enorm mängd liksom, bara problem som skulle lösas, och allting skulle lösas idag, för imorgon börjar en ny dag och då kommer det bygga på lika många problem igen.
Så kallad det, hård deadline. Ja, det finns liksom inget.
Så det var liksom, man hade några timmar på sig på kvällen och få till liksom det som möjligtvis hade misslyckats, och sen så var det bara att köra igen och så. Och
hur lyckas man med det utan att folk bränner ut sig? Alltså, hur kan man systematisera den här stressen som det ändå måste vara?
Ja, där är jag inte säker på att vi lyckades. Det kändes som när vi hade kommit över en gräns där på något sätt, så och saker faktiskt började fungera på någon sorts normalt sätt, så kändes det som i alla fall vi fem som grundade företaget ihop nog hade ett års återhämtning av ett liksom 6-12 månader i fullständigt kaos med bara lösa problem hela tiden. Och
för jag menar, där tror jag ni skiljer er åt då lite grann. För Volvo Ocean Race, det var tredje år då. Ni pratar cykler. Man vet att det kommer att vara hur intensivt som helst med en stigning då, fram till själva eventet och kanske lite efter. Men sen? Men mattade av och lugnade ner sig.
Alla säger samma sekund man avslutar ett race att aldrig mer igen.
Ja, det har jag hört också.
Men alla lika dåligt minne och glömmer bort efter ett år, så man ja. Också.
Jo, men det var samma, den här seglaren jag lyssnade på. Han sa exakt samma sak. Han skulle varje gång skulle han aldrig mer sätta sig på en båt. Men han kom tillbaka. Jag tror också det här med kultur är, alltså, du kan inte bygga en sån kultur som lever i ständig förändring. Av en organisation som inte har haft det så tidigare, där man har levt i planer, utan det är ett ganska radikalt sätt att se på. Och där tror jag att många traditionella företag inom stationstecken i transportindustrin kanske kommer att få problem när kraven på den här extremt höga servicenivån, och framförallt när man närmar sig konsument då, blir hårdare och hårdare, och att man ska kunna leverera alla tider på dygnet och så vidare. Jag tror att mycket väl skulle kunna bli så, eller hålla på att bli till och med.
Där är ju många gånger när man pratar, eller i en traditionell värld, av strategier för hur vi ska utveckla vårt bolag och så vidare. Det är ju ofta ganska statiskt. Vi känner det. Ibland så sitter vi i den typen av diskussioner, men det brukar landa i att men vi måste förändras varje dag. Det är ingen idé att ha någon strategi för imorgon gör vi något annat.
Då kommer det in i startup-logiken, startup-företagen då. Har ni inte sett tv-serien Silicon Valley? Där de i princip byter affärsmodell i varje avsnitt. Det känns lite grann så. För att de är tvungna. För det händer så stora saker runt omkring dem, och det är så snabbföränderlig. Men då sitter ni, mat.se, ni sitter ju mitt emellan startup-världen då, när ni har en digital affärsmodell.
Ja.
Men ni har också en balansräkning. Ni har också investeringar som då inte lever enligt samma snabba spelregler. Du kan inte bestämma dig för att dubbla fordonsflottan en dag för att sen halvera den dagen därpå. Det går inte. Och jag antar att Volvo Ocean Race, det är samma sak där, att vissa beslut är långa beslut.
Absolut.
Investeringsbeslut, var ska vi vara någonstans? Hur stor plats behöver vi? Vi måste beställa tält, alltså allt det där.
Ett av de största besluten som gjordes vad gäller långsiktighet, det var för 5 år sedan, när jag berättade tidigare att kostnaderna eskalerade, så det var nästan omöjligt med normala kanaler att få in den finansiering som behövdes. Och då gjorde man ett grepp där man centraliserade många av tjänster, men också gick till en båt som alla seglade samma redskap med. Volvo gick in och byggde 8-7 identiska båtar som sen varje individuellt team leasade eller köpte. Och då beslöt man att de båtarna ska vara med i 2 cyklar. Då kunde man sprida kostnaderna på 2 cyklar och få ner kostnaderna med nästan 50%. Så nu är vi mitt i den cykeln. Så nästa race blir andra gången och sista gången som båtarna är med. Sen ska man nu uppfinna hjulet igen lite grann, och att skapa en ny klass, en ny båttyp då för racen som ska gå 2020-2021 någonstans.
Men varje team tweakar sin egen båt?
Ja, och det är väldigt strikt. Och det är ändå egentligen du kan göra ombord som är skiljer sig. Det är besättningen och kläderna. Det är egentligen den som skiljer sig.
Okay.
Resten är identiskt. Till och med mjukvaror i datorerna är identiska.
Men då blir det en seglingstävling och inte en tävling om bäst utrustning.
Ja, men absolut. Och det har varit mycket där man strävar efter också. Att få det sportsliga. Inte kunna köpa till sig en framgång då, som har varit fallet tidigare. Och man ser motorsport ganska bra exempel på Formel 1. Där man verkligen man hittar rätt. När man har bra ekonomi så hittar man till slut rätt. Och då blir de rika rikare och de fattiga blir fattigare. Så att det, och då menar jag inte pengar, menar jag resultat. Och det har varit samma trend i seglingen, att de som satsade mest pengar och satsade på rätt spelare, de vart så att säga rikare och rikare.
En ex jobbade till mig en gång, han och hans kompisar bestämde sig för att de skulle bli ledande inom en idrott. Och då valde idrott utifrån kriteriet att de ville kunna bli ledande i den, och då hittade de krocket. Som är en utpräglad materialsport tydligen då. De gick upp i, blev bland de bästa i landet på krocket. Om det hade med konkurrenssituation att göra eller något, det vet jag inte. Men det var också en sån här, en liten parentes. Om vi nu ska titta, vi har en liten stund kvar. Vi har en 13-14 minuter kvar innan vi måste bryta här. Om man ska trendspana lite grann inom era respektive segment här. Vad ser ni då? För ni har ju lite olika tidshorisont naturligtvis. Mat med klasser jobbar dag till dag. Och Volvo Ocean Race jobbar med 3-årscykler. Så att det är lite annan, vad ska man säga? Lite annan sort på de här olika trenderna. Men vi börjar med dig, Christian. Vad ser ni runt hörnet som kommer att påverka er?
Vi ser en väldig massa olika grejer. Men väldigt mycket handlar väl på något sätt om en ökad förväntning från kunderna på vad det gäller service och så vidare, och olika sätt man försöker uppnå det. Man kan se Amazon bygger nu lager på Manhattan. Det är nog inte så många andra som har gjort det under senare år.
Det är Prime-lager, ja.
Prime-lager, ja, för att kunna nå kunder. Och det har ju bara ihop med ledtid egentligen. Man har ett ganska begränsat urval av artiklar, och de kan man få på väldigt kort tid då. Och det där tror jag är liksom början på någon form av större trend där man kommer försöka hitta lösningar för att kunna korta ledtider på det folk beställer. Och det börjar ju samtidigt väldigt mycket likna en butik egentligen.
Ja, alltså den extrem servicen då, som Emma som vill ha. Jag ska länka in en film som jag såg häromdagen på just om de här Prime-lagren, ni har säkert sett den. Som visar att de lagrar alla artiklarna slumpmässigt, helt slumpmässigt i det här lagret. Så att du kan ha en tandkrämstub i samma fack som en DVD-film och ett par tubstrumpor. Och sen är det en dator som guidar plockaren till din specifika order. De har till och med glass i den här, så de levererar hem till dig fortfarande kall då. Så det är inom en timme handlar det om och då visade det sig då, Amazon är duktig på det här med datahantering. Då visade det sig att den här plockaren som går omkring då går betydligt kortare sträckor än om man hade lagt alla tubsocker på ett ställe, alla DVD-filmer på ett ställe, som är det normala i lager för att man snabbt ska hitta.
Ja,
i det här fallet så litar man på datorn då istället.
Ja, jo, men det så jobbar vi också.
Ja.
Och har
jag kan tänka mig det.
Ja.
Att våga lita på systemet.
Ja. Nej, det är lite på helt.
Så du säger att den spaningen där är att man närmar sig en högre och högre serviceupplevelse för kunderna. Vilket naturligtvis paddar på kravet på smarta system och att man finns nära dem rent fysiskt och allt det där. Ja.
Sen finns det väl andra trender som är väldigt så där tydliga runt livsmedel av liksom ekologiskt närodlat och så vidare. Där vi förväntas och vill gärna vara någon sorts partner i det. Där vi har ganska svårt ibland att komma fram. Det är mycket som hänger på leverantörerna att i alla fall förse oss med både vad det gäller ekologiskt och den typen, att med rätt indata så att vi kan visa kunderna vad det är de får. Leverantörerna föder databaser där vi ska hämta upp datan och man ligger väldigt sent och det är inte så noga och vi har ändrat våra ingredienser men det har inte nått databasen och därför når det inte kunderna och så vidare. Och närodlat är ju kanske ännu större problem som många gånger kommer från en jordbrukstradition som kanske inte ligger längst fram i den digitala världen och de är inte så bra på att möta alla krav som ställs där, utan man tänker i ett ganska småskaligt perspektiv som är svårt på något sätt jacka in i
vilket
vår värld.
Vilket kunde gilla.
Ja,
jag bor på landet själv, vi köper ju så mycket vi kan av det. Men det är ju, jag kan förstå svårigheten.
Det är ju mer att jacka in det och för dem erbjuda deras tjänster till alla som vill ha det.
Ja, just det.
Det är lite svår koppling bara.
Det är nog en utmaning.
Ja,
det kan jag tänka mig. Ola, vad säger du? Vad händer runt hörnet i Kinium Event Logistik?
Ja, det är en viktig grej, men det är också viktigt att förstå liksom hur Volvo Ursprungs fungerar och vad det är som får att det här leva. Och det är egentligen vår fanbase. Desto mer fans vi får, desto bättre klimat blir för sponsorer att vara med, och desto mer spännande och äventyrligt kan man göra själva paketeringen då. Och den stora grejen nu trendmässigt då, det är ju att man seglar Volvo Ocean Race klassiskt, så har det alltid varit i båtar med ett skrov, så kallade monohulls. Medan konkurrerande evenemang i branschen då har gått över till flerskrovsbåtar som seglar väldigt mycket snabbare, men inte nog med det. Nu har de till och med börjat flyga de här båtarna, kallas för foiling. Att de går upp på bärplan. Så att det inte är mera våt yta vattnet än de här två bordskrivna tillsammans, och så seglar båtarna i 2,5 gånger vindens hastighet.
När slutar båten vara en båt?
Ja, lite grann. Så jag tror att många förväntar sig nog att Volvo Ocean Race ska göra ett skifte mot flerskrovsbåtar då till nästa cykel. Och där, det är ett jättebeslut att ta.
Då kortas tävlingstiden ner.
Exakt, då går det mycket, mycket snabbare att segla från A till B, och då kanske det inte räcker med 2 uppsättningar utrustning, kanske behöver 3. Med en sån katamaran, trimaran, kan du segla på under 4 dagar över Atlanten. Så att det går oerhört fort. Så det går ju knappt att flyga grejerna med nedpackning och upppackning på de korta tiderna. Så att det är ett oerhört stort beslut som ska tas inom ganska snar framtiden.
Vad tror du? Blir det så?
Jag vet inte. Alltså, det skulle vara spännande. Det skulle naturligtvis vara. Jag tror nog på något sätt någonstans ändå det traditionella. Ja, det har en stark fanbase också. Och jag vet inte. Det 50-50 skulle jag säga.
Förändring föder utveckling. Ja. Så att, men det ska jag är inte så insatt på Washington Race, men det ska jag definitivt hålla koll på nu här. För det, som sagt, logistikeffekterna av att helt plötsligt kanske dubbla frekvensen då, eller höja hastigheten, det måste ju bli gigantiska.
Absolut.
Som du säger, man måste dubblera grejer och sådär. Hur ser det ut? För mycket av det här, man pratar om ny teknologi, vi pratar Internet of Things, vi pratar digitalisering, vi pratar mycket blir mjukvarubaserat, och man ska kunna fatta snabba beslut som berör väldigt många människor på väldigt kort tid. Du behöver IT-system för detta, du behöver någon form av verktyg. Hur ser ni att kompetensförsörjningen ser ut kring det där? Får ni tag på bra folk som kan de här sakerna? Vi pratar om ganska nya metoder, nya teknologier som krävs för att bli framgångsrik.
Vi hade några exempel för 2 racen där man hade en strategi att få in mera folk från andra stora evenemang, typ fotbolls-VM och OS och så vidare, för man trodde att det skulle kunna lyfta evenemangen då till nästa nivå. Men det visar sig faktiskt inte fungera särskilt bra, för att det tar ganska lång tid att komma in i ett Volvo Ocean Race, hur lång tid det fungerar, eller hur det fungerar. Så att det tog nästan helt genomförande innan de här personerna varit varma i kläderna. Och sen så, som jag sa tidigare, då, sen blir det en ställtid på ungefär ett år. Och kunna behålla de här människorna då och inte göra någonting på ett år och sen komma igång igen och kanske komma till sin rätt andra gången. Det är svårt för ekonomi i det att hålla sådana kvalificerade
så är det
människor.
Det är därför det finns konsulter som hjälper företag att köpa affärssystem. Ja, för en sån har du inte anställd.
Så från har varit ganska inriktad på att inte anställa folk från seglingens liksom ramar, så anställer man andra kvalifikationer. Men de har man gått tillbaka igen, för att det krävs så många cyklar innan de kommer in i matchen.
Det är ju lite att reflektera över varför det måste vara så.
Absolut.
Så att, och säger Christian, hur har ni det med kompetensförsörjning?
Jag får väl ändå säga att vi lyckas hitta mycket av den kompetens vi vill i vårt närområde. Det är klart att det kan vara bättre, och mycket av IT-kompetens hittar vi ju i Indien och jobbar väldigt mycket med Indien. Och vi är där nere och de kommer till Göteborg och jobbar med oss och så vidare. Det är ju en stor del. Det känns ju som utbudet är större på IT-sidan i Indien än i Sverige. Så
att, ja, programmering framförallt.
Ja, ja.
Men där gäller det också att man verkligen vet vad man vill ha.
Ja.
Ska du beställa en bunt kod från en programmerare i Indien, så gäller det att du vet exakt. Så då, all outsourcing kräver ju kompetens.
Ja, nej, och där kanske vi har haft tur egentligen, ett litet bolag som vi när vi började då. Men vi började jobba direkt mot ett indiskt bolag, och vi har fått behålla väldigt många av de programmerarna över 4 år. Och nu, de är ju som de på något sätt förlängd del av vårt bolag numera, men sitter utanför Delhi och ibland så kommer de till Göteborg. Och det jobbar vi också mycket med, att det är en av anledningarna att vi vill ha hit dem, det är att försöka integrera dem och också att de ska se vad det är vi jobbar med och kunna förstå processerna på rätt sätt och så vidare.
Jag ser ju inte er som ett matföretag, utan jag ser ju er som ett företag som når konsumenter på kvällstid.
Ja.
Fysiskt. När kommer ni att börja köra ut e-handelsgods?
Ja, det har jag inget rakt svar på, men det är klart. Nej. Att tanken har ju slagit oss. Ja. Att vi har ju byggt upp en distributionsapparat som inte finns kanske någon riktig motsvarighet hos någon annan idag. Och det är klart att vi kan sälja den till andra och dessutom gagna det även oss i vår utveckling, för då får vi fler stopp och så vidare på de rutter vi har. Så att det är ju en naturlig utveckling. Anledningen att vi har väntat att göra det, skulle jag säga, det är att vi har haft för mycket med vårt eget så här.
Nej, det kan jag förstå. Jag träffade en representant för Uber och han sa att vi är mobilitetsexperter. Ja, vi förmedlar mobilitets tillgång och efterfrågan till mobilitet. Det kan vara luncher, det kan vara mat, det kan vara paket eller det kan vara personresor. Mm. Men plattformen som sådan bryr sig inte om vad det är för något som förmedlas.
Nej.
Och det är väl lite grann så som jag ser.
Absolut.
Att era branschkollegor, att ni når hushållen på en tid där hushållen faktiskt kan ta emot gods.
Så är det.
Vilket kanske traditionella aktörer kan ha svårt att mäta allt idag.
De kommer säkert dit så småningom också. Jag tror att det är mycket förändringar på gång.
Det är mycket förändringar på gång. Men det kryllar också av företag som inser att här finns det ett segment. Nu pratar vi om startup-företag. Här kan vi skära emellan. Här kan vi börja ta över ägandet av själva kunden och kundens behov. Och så kan vi ha en leverantör med stor fet balansräkning som underleverantör till oss.
Ja, just det.
Så får de stå investeringsrisk och allt sånt. Och så ser vi bara till att förmedla själva transaktionen.
Ja.
Det är så alla de här bolagen funkar.
Ja, jo, där är ju en del som har dykt upp. Och det man kanske tappar då när du inte äger liksom transportapparaten själv är ju, du har väldigt dålig koll på vilken kvalitet som levereras.
Så är det. Det finns trade-offs med allt det här. Avslutningsvis, våran tid är nästan ute. Vad skulle ni vilja se om ni får blicka framåt? Ja, för din del, Ola, kanske det blir två cykler då, 6 år. Och för Christian kanske det är 5 år då. Hur ser era respektive drömscenarion ut? Vi börjar med dig, Ola.
Oj. Någonstans så hoppas jag, tror att det kommer att bli en båtklass som attraherar en större publik. Vi har en stor publik idag, den kan bli ännu större. Och att vi bryter igenom ordentligt i det digitala mediebruset. Vi har stått och famlat lite grann mellan live-tv och eller plattformsbaserad livesändning då. Och inte kanske riktigt hittat rätt, men börjar göra det så småningom. Så att, jag tror att Volvo Ocean Race kan flytta in i vardagsrummen på ett annat sätt vad den gör idag om 5-6 år.
Vi ska säga det ser inte ni som lyssnar. Ni som är här ser att på scenen står det en manik som ser ut som en sån här Men in Black-pryl som alltså rensar minnet på folk. Det är inte det här tillfället, utan det här är en 360-kamera som har tagit en bild var 8 sekunder under tiden vi har stått här. Mm. Så det lägger vi upp som en slags film sen. Och den visar ett klot inifrån, kan man säga. Den visar precis allt som finns här. En sån skulle man vilja ha på varje båt.
Mm. Det är liknande, det har gjorts en del sådana filmer nu på experiment då,
ja.
Som också kan styra vart man vill titta då.
Ja, det kan man ju med den här. Du styr med fingret i din mobiltelefon.
Ja, men absolut, det gjordes under förra racet faktiskt. Det finns en del sådana filmer på nätet man kan kolla på. Det är oerhört spännande.
Ja, då väljer man själv vad man vill titta på. Så
att vi har ju en ombord som är bara medieansvarig, alltså en onboard reporter som bara dokumenterar och förmedlar det som händer ombord, gör inget annat.
Får inte hjälpa.
Nej, får inte göra något annat. Nej.
Det är bara dödvikt egentligen. Det ska helst vara en dvärg då som väger så lite som möjligt.
Ja, då blir det motvikt från de andra båtarna, tror jag.
Ja, så att alla väger lika mycket. Ja. Christian, vad säger du då? 5 år.
5 år är en väldigt lång tid. Vi är ett företag som har funnits i 4 år. Det har hänt oerhört mycket för oss under den tiden. Så att, jag har lite svårt att överblicka 5 år framåt. det som jag jobbar mycket med är ju olika typer av distributionsfrågor för livsmedel. Och jag hoppas ju väldigt mycket på den utvecklingen som man hör mycket om självkörande bilar och sånt där. Och det låter ju, om man hör från vissa håll, som om 5 år ska vi vara där.
Mm. Då, det går väldigt fort.
Ja, och då kan vi, det inser jag nu, att då kan vi få ner våra distributionskostnader med ungefär, ja, de kan vara en fjärdedel av vad de är idag om vi inte behöver några chaufförer som kör ut dem och så vidare. Och det är en spännande.
Antagligen blir man ju effektivare i sin investering också. Vi säger att man kan öka användandet av de här
självkörande
fordonen, så att man kanske behöver färre fordon för att göra samma jobb.
Ja.
Dessutom då.
Ja.
Så att automatiseringen, jo, men det är en väldigt, väldigt stark och tydlig trend naturligtvis.
Ja.
Nu är det så här att underbart är kort, våran tid är ute. Det blir ett kort avsnitt, normalt brukar vi hålla på en timme när jag gör liksom intervjuer och sådär. Idag blev det en 40 minuter ungefär. Jag vill tacka er som har varit med här jättemycket. Det kommer att komma en ljudfil om en vecka, tror jag, på logistikpodden.se. Tack alla som har varit här och lyssnat och stått och tittat på en inspelning av ett radioprogram. Det är ju lite roligt bara det. Som sagt, jag vill tacka er. Jag vill tacka er som lyssnar online just nu också. Och tack för att ni lämnar recensioner och besöker Logistikpodden. Ha det så bra. Vi hörs.
Logistikpodden.